Ofta citeras Bildad, Sofar, Elifas i predikningar och bibelstudier. Är det rätt att använda deras ord, alltså deras ord, som stöd i undervisningen när man vet vad Herren säger om dem, alltså i 42 kapitlet, att de har inte talat om mig vad rätt är? Kan man alltså lita på de här vännernas undervisning eller deras kunskap om Gud? Eller är den direkt felaktig? Det var frågan. Ja, mitt försök att svara på det här är för det första att man alltid ska se efter då om det stämmer med Bibelns övriga undervisning om Gud. Finns det någonting i dessa mäns uttalanden om Gud som inte stämmer med vad Bibeln i övrigt säger om Gud? Då skulle vi naturligtvis vara mera på det klara och säga att de avviker från den övriga uppenbarelsen. Men om det ligger i harmoni med den övriga uppenbarelsen så välkomnar vi det. Och det tror jag väl att när det gäller deras kunskap om Gud, när de talar om Gud och hans egenskaper och så vidare, att det stämmer överens med vad Bibeln för övrigt säger om Gud. Det finns ingen konflikt där. Gud säger inte i det 42 kapitlet: ni har talat osanning om mig. Han säger: ni har talat orätt om mig. Det vill säga, de hade på ett felaktigt sätt tillämpat sanningarna om Gud. Det var väl mer det som de gick fel. Det är alltså vad Gud säger i Jobs 42 kapitel och 7 vers. Det har mera direkt att göra med vad de sagt om Gud i relation till Job. Inte vad de objektivt har sagt om Gud, utan vad de har sagt om Gud när det gäller Jobs problem. Och det var inte rätt. Det var orätt. För de hade fördömt Job emot bättre vetande. De visste att Job var en rättskaffens man. Det antyder de i början till och med att de visste. Men ändå så överger de den kunskapen och sanningen till förmån för att hävda Guds rättvisa och tolka allt utifrån deras begränsade världsbild. Att det är mer en världsbild än en gudsbild, när de alltså säger att de gudfruktiga går det alltid väl och de ogudaktiga går det alltid illa. Alltså Job, eftersom det har gått dig illa så måste du ha betett dig på ett ogudaktigt sätt. Syndat helt enkelt. Och därför, tänk efter, bekänn, så ska allt bli bra igen. Men det täcker inte in alla fakta i målet, så att säga. Därför har ni talat orätt om mig. Så jag tror inte vi behöver säga att vi inte kan ta till oss deras undervisning om Guds person i den mån den framkommer. För det stämmer väl överens med vad skriften säger i övrigt. Men deras tolkning av situationen, den var inte sann. Ja, de här frågorna som ni hade att jobba med tills idag, de gjorde ni ju hälften av innan jag kom förra gången, så det var ju inga problem. Eller var det något som ni tyckte var svårt? Vi tittar alltså på hemuppgifterna. För er som inte var med förra gången. Om jag skulle sammanfatta Jobs bok skulle jag sätta upp följande punkter innan jag drar vissa slutsatser. När lidande kommer, prövningar kommer, skulle kunna vara en rubrik. Och en sammanfattande tanke skulle kunna vara att när lidande kommer så behöver vi inte veta varför, utan bara veta att vi kan ha fullt förtroende för Gud. Det är liksom för mig budskapet i boken. När prövningar kommer är det inte nödvändigt tydligen att vi vet varför, men att vi vet att vi kan ha absolut förtroende för Gud. Det är liksom hemligheten. För vi har ju sett i den här boken för det första att när lidande kommer så har de först tillåtits av Gud. Det här kunde inte ske med Jobb om inte Gud först hade tillåtit Satan att slå honom med prövningar. Kanske man inte kan säga att upplevelsen i Jobs bok är allmängiltig, så att varje lidande föregås av ett samtal i den himmelska rådsalen mellan Gud och Satan. Men jag tror den här principen gäller. Tillåtits av Gud. Till och med frestelser, vet ni, i första kor 10:13. Inga andra frestelser har mött er än vanliga mänskliga frestelser. Försök aldrig skryta med dina frestelser. Det är bara vanliga mänskliga. Inga märkvärdiga alls. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Medan... Jag tror kanske inte att man kan säga det, ja, att Gud aktivt ger lidanden. Lidanden har inte aldrig skapats. Lidandet finns här som en konsekvens av synden, va? Det finns i den mänskliga existensen. Sen att Gud kan välja att använda det för sina syften är inte samma sak som att han sänder lidandet aktivt själva. Lidandet finns här. Frågan är bara om man ska tillåta att också du drabbas av det. Och på vilket sätt han ska tillåta att du drabbas av det. Ja. Just det. Det var ju svårt. Han brottades med Gud och fick ett slag på höften. Så han blev halt. Och det var för att Gud ville göra honom beroende av sig själv. Att han skulle vara ödmjuk. Ja, just det. Det är precis vad jag menar på ett sätt. Att Gud kan använda sig av djävulen. Gud använder sig till och med av synden. Alltså. Ingenting ska kunna vinna över Gud. Inte ens att synden finns här i universum ska kunna till slut ha befunnit sig om inte gjort Guds syfte. Djävulen och till och med synden gör Gud hela tiden liksom en björntjänst. Han utnyttjar. Det är ont att det finns här. Och det är inte till hans behag att det finns det. Men i sin suveränitet så använder sig Gud till och med av det onda för att producera någonting gott. Som kanske inte skulle kunna ha producerats det onda förutan. Och kan det kanske vara en hjälp för oss att förstå varför det måste kanske finnas en tidsålder så som denna. För att vi rätt ska uppskatta den kommande tidsåldern. Och för att överhuvudtaget den kommande tidsåldern ska kunna vara ett faktum. Med fria moraliska varelser som vi är. Det där är ett stort... Ja, det var ett svårt problem, Sven. Det var ett unikt fall det med Jakob. Han brottades med Gud. Men det är klart, Gud gav honom en slag på höften. Och då reagerade Jakob utifrån mänsklig förgängelse med lidande, med en höftskada. Hade inte lidandet redan funnits som en realitet i mänskligheten, hade Gud inte kunnat åstadkomma det slaget heller. I egenskap av Gud så han kunde ha gjort det i och för sig, va? Men han använde sig av en mänsklig svaghet. Han tillfogade Jakob en mänsklig, Jakob skulle kunna ha fått ont i höften även om inte Gud har slagit honom, så att säga. För möjligheten till lidande finns oavsett om Gud aktivt hade bibringat honom med slaget. Men det är nog ett specialfall. Ja. Alltså, nej, lidandet är ju ibland självförvållat också. Men jag har underlåtit att äta mina C-vitaminer och vitlökskapslar och så har jag blivit förkyld här. Jag har skyllat mig själv. Och jag var ute och sprang i kallt väder också. Om vi missköter vår kropp så råkar vi lättare illa ut. Och det finns en lag om orsak och verkan som inte kan komma undan. Så... Ja. Vi kanske skulle definiera lidande lite mer. Precis som du säger finns det ju väldigt många olika former av lidande. Vi kanske lättast tänker bara på sjukdom. Men vad är det som säger att det är den värsta formen av lidandet? Just att underkasta sig en viss obekvämlighet, att gå på en sån här kurs och göra läxorna, ett lidande. Att underordna sig. En del lider förskräckligt utav det. Det är emot min natur, jag vill inte. Det lär sig ungarna att säga ganska snabbt. Jag vill inte. Om det är lidande eller inte, men det är en viss obehag som man utsätts för. Att behöva lyda andra. Bibeln talar om andra former av lidande som till exempel förföljelse. Svält, lidande. Har ni mer förslag? Om vi tar om sjukdom så kanske vi främst tänker på kroppsligt lidande. Ja, medlidande. Kan man också svårt att se sitt barn ligga där sjukt och man ingenting kan göra. Och man önskar att man kunde ta deras sjukdom på sig. Det är fruktansvärt lidande, medlidandet. Psykiskt lidande, själsligt lidande. Vilket är värst, kroppsligt eller psykiskt lidande, tror ni? Ja, just det. Lidandet av att ha misslyckats med någonting. Ett äktenskap. En yrkesutbildning. När man är olyckligt kär. En gång var jag så olyckligt kär att jag inte varken kunde äta eller dricka. Det var fruktansvärt lidande. Jag bara satt och stirrade flera dagar. Ensamhet. Vi kan göra listan lång, va? Då kan vi ju fråga sig så här. Hur mäter man lidande? Kan man säga att automatiskt när någon sjuk då lider han så det är mycket, men om någon svälter då är det bara så där? Eller är det möjligen så att ja, som min olyckliga kärlek, det var större lidande än den som går omkring och är kroniskt sjuk på något sätt. Ensamhet. Kanske ett större lidande än svält. Och så någon som medlidande, kanske svårare än en eget lidande. Att misslyckas med någonting. Gå och gräma sig. Vara besviken. Vem mäter lidande? Och kom ihåg att man kan aldrig summera lidande. Sätta ett plus här och så summera ner och säga så här mycket lider mänskligheten. Det går inte. Det finns inget mer lidande än vad du som individ kan uppleva. För dig finns inget mer lidande. Man kan aldrig summera flera människors lidande och säga här har vi så här mycket lidande för här har vi 10 människor. Och säga så här mycket lidande för här har bara 3 människor. Det går inte. Det finns inget mer lidande än det lidande som var och en som individ kan uppleva. Förstå denna tanke för C.S. Lewis fram i sin bok Lidandets problem som jag rekommenderar. Han samtalar med oss mycket fint om just det här. Alltså. Vi har så lätt att säga att titta på jorden hur den lider. Men vi kan aldrig mäta det totala lidandet. Det går inte. Utan vi kan bara tala om lidandet så som en person i taget upplever det. Och ja, när lidandet kommer då så måste vi ju ödmjukt erkänna inför det här problemet att vi vet inte allt. Det finns inga lätta svar på lidandet. Jobs bok ger oss inget svar på hans specifika lidande. Vi vet inte allt. Det finns oskyldigt lidande till synes. Jobs lidande var inte orsakat av att han hade förfelat sig på något sätt. John Eriksson, 18 år var hon väl när hon stod på bryggan och dök och nacken och blir lam från skuldrorna och ner resten av livet. Jag tycker att det är ett fint vittnesbörd om hur en människa rätt kan förstå att tolka meningen även med det här, va, lidandet som hon har. Och hur Gud kan göra fantastiska saker genom detta. Och hur hon har blivit miljoner människor till tröst och hjälp. Hade hon inte drabbats av det här hade hon idag varit en vanlig hemmafru i någon liten stad i Amerika. Okänd för omvärlden. 17 språk är boken översatt till. Miljoner människor över hela världen alltså gläder sig över den här boken som ett resultat av hennes lidande. Vi vet inte allt. Det finns ett mysterium. Och vad vi kan säga till exempel om Joni, om Job, är att lidandet kan vara Guds hemlighetsfulla sätt att bevara oss. Lidandet kan vara Guds hemlighetsfulla sätt att bevara oss. Jag vet människor som har behandlats illa tidigare år i sina liv och har kommit och sagt sedan att jag har fått klarhet över det. Hade inte jag blivit utsatt för det lidandet som onda tungor innebar så hade jag inte varit så nära Herren idag. Det drev mig alltså närmare Gud. Lidandet kan vara Guds hemlighetsfulla sätt att bevara oss hos sig själv. Vi tror det inte. Vi tror att om det bara är rakt fram och fritt och fröjd, då är jag nära Gud automatiskt. Men Gud, han vet hur vårt liv skulle vara om det vore fritt från bekymmer och sorg. Han vet att vi kanske skulle vara ganska ytliga människor. och vara till föga hjälp för andra som har det svårt. De skulle genast avfärda oss. Du vet inte vad det innebär. Precis som första eller andra koret säger att vi genom den nöd, vad står det, den nöd som vi får utstå och genomgå, ska kunna trösta den som är stadda i allehanda nöd. Så Gud kan tukta oss för att vi i vår tur ska kunna hjälpa andra. Och det vet du själv, att om du har en prövning, den som kan trösta dig bäst är den som har gått igenom precis samma sak. Man har mist sin man, man har mist sin hustru. Vem förstår? Den som har gått igenom samma sak. Ja, nu kommer lite på vid sidan om det ändå. Men det är bra att ni reagerar. Det här är en lätta sak. Men i Jobs fall så ser vi, får vi veta att Gud har tillåtit det här. Inte bara som en nyckfullhet, utan för bestämda syften. För av honom bestämda syften. Vi vet, vi har skådat bakom kulisserna, vi vet att orsaken var inte att Job hade vandrat på ett felaktigt sätt, utan tvärtom. Prövningarna kom som ett sätt att pröva Jobs rättfärdighet. Prövningarna kom som ett sätt för att ge möjlighet att bevisa att Job var hängiven Gud. Att Job var lojal emot Gud, oavsett ägodelarna. Till och med oavsett hälsan så förblev han alltså lojal emot Gud. Och prövningen var till för att bevisa det. Att Jobs tro var äkta. En oprövad tro kan man aldrig sätta stämpeln äkta på. Det måste testas först då. Simon. Jo, jag menar inte att Gud behövde bevis. Han var fullständigt tillfreds, va? Det var i det här fallet Satan. Han skulle bevisa för Satan att den rättfärdighet som Job hade, eller den gudsfruktan som Job hade, den var han inte mutad att ha. Satan anklagar ju Gud för att ha mutat Job. Och gett honom ägodelar för att han skulle leva som han gjorde. För det tredje. Prövningar avslöjar attityder. Och här har vi en hel exponé av olika attityder. De olika tröstarna som kom, va? Avslöjar sina attityder. Till lidande, till Gud, till livet. Lidandet har en förmåga att klä av, att ställa människan mot väggen. Vad ska du säga nu då? Ska du fortsätta att tro på Gud ändå, eller? Lidandet tar undan all falsk tröst. Så står vi där öga mot öga med verkligheten på ett pinsamt sätt. Det går inte att gömma sig bakom några sköna fraser längre. Job böjde sig ju. Herren gav och Herren tog. Det avslöjar en attityd hos honom. Jobs fru däremot avslöjar sin attityd. Bitterhet. Förbanna Gud och dö, va? Ge luft åt vreden. Jobs vänner avslöjar sin oförmåga att förstå orsaken till lidandet. De har en förenklad teori. den här boken visar också att vi inte avkrävs att förstå lidandet. Gud kräver inte att vi ska förstå lidandet. Gud går inte till rätta med Job för att han var så trög att fatta varför. Utan Gud vill bara använda lidandet, menar han, för att ni ska fly till mig och ha fullt förtroende. Jag är ju skaparen, jag är ju uppehållaren, jag äger ju allt. Och alltså boken slutar ju med detta att endast Gud själv kan ge ett tillfredsställande svar. Hör ihop med det. Endast Gud själv kan ge tillfredsställande svar. Även om det inte svarar, även om hans svar inte besvarar våra frågor, om man tillägger. Det är det märkliga med Gud. Han kan ge ett fullständigt tillfredsställande svar. Även om det svaret inte innebär ett direkt besvarande av våra konkreta frågor, så är hans svar tillfredsställande. Det är lika som att det har du väl känt. Jag har känt det när jag har mött prövningar och inte förstått varför, men bara uppfylls av denna förunderliga visshet: jag är älskad av Gud. Jag är älskad av Gud. Och det har liksom lugnat de där aggressiva frågorna. Om jag vet att jag är älskad av Gud, så behöver jag liksom inte få direkt besvarat varenda liten detaljfråga, problematiken. Det är lika som Gud säger: hör du, Roland, jag är så stor så skulle jag ändå aldrig förstå riktigt om jag skulle börja försöka förklara. Så skulle det vara så som sanden på stranden. Outtömligt och du skulle vara oförmögen att greppa om det. Alltså, Gud svarade inte sinnets problem, men han helade hjärtats sår. Han svarade inte tankarnas varför, men han helade hjärtats sår. Och Job är nöjd. Han lärde känna Gud på ett personligt sätt. Vi kan lära oss av Jobs bok att goda människor kan alltså utsättas för prövningar. Tesen om att bara onda skulle göra det har helt omkullkastats i den här boken. Det var vännernas förslag. Goda, rättfärdiga, gudfruktiga människor kan faktiskt utsättas för prövningar. Det är ingenting onormalt i det. Viktig sanning. Lidandet i prövningen är dock inte detsamma som straff för synd. Det har vi också lärt oss. Lidandet är inte det är aldrig av straffande karaktär när det gäller en kristen. För straffet har Kristus burit en gång för alla. Gud straffar aldrig två gånger. Kristus har burit ditt och mitt straff för all vår synd. När det gäller i termer av skuld inför Gud. Därför kan han aldrig utmäta straffet igen. När vi har godtagit Kristi ställföreträdande lidande och död. Han har burit straff. Vi kan aldrig straffas. Det är fel när en kristen säger: jag undrar vad jag har gjort eftersom jag har straffats på det här sättet. Det är att underkänna Jesu Kristi försoningsverk. Det finns ingen fiendeskap längre mellan dig och Gud. Det finns inget skuldförhållande mellan dig och Gud. Det är uppklarat. Gud är nöjd. Men lidandet kan vara alltså rent didaktiskt, undervisande. Som Johannes 15 talar om, den gren som bär frukt. Alltså den bär frukt, precis som Gud vill. Den rensar han. Varför då? Bär han mer frukt? Och mina vänner, det är tydligen så att vissa andliga läxor lär vi oss ingen annanstans än i lidandets kammare. Och djävulen som trodde att bara Gud släppte honom loss lite grann på, så skulle han snart ta koll på hela vår tro och alltihop. Och så trädde vi ut ur denna frestelse och prövning och nöd, eller vad det nu var, starkare än vi gick in. Jag säger inte att det är gjort i en handvändning, och många människor kan gå flera år med ett lidande. Men vi har ju aldrig möjlighet att säga så här att om jag inte hade haft detta skulle jag ha hunnit längre på vägen. Det vet vi ju ingenting om. Jag vet inte vilken ordning här, men en annan sak vi har lärt oss är att rättfärdighet kan upprätthållas i de värsta omständigheter. Rättfärdighet kan upprätthållas i de värsta omständigheter. Övergiven av alla, sjuk, fattig. Ja, man kan inte komma i värre omständigheter än Jobb hade kommit. Men han var rättfärdig. Mitt under detta. Och Gud tillät honom till och med att ge luft åt sin ångest och sin övergivenhet och allt detta. Men rättfärdigheten upprätthölls. Ja, har man mer frågan och undran över Jobs bok? När man talar om lidandets problem ska jag väl säga en sak. Om det här var A, vi vet inte allt. B, vad vi vet, det är att ursprungligen människans olydnad, eller människans val att gå sin egen väg, medförde lidandet och lidandets inkommande i den mänskliga historien. Om du äter av detta träd skall du döden dö. Förgängligheten, dess yttersta position är ju döden. Lidandet, sjukdom till exempel, är ju bara en skala, en relativ skala på väg mot döden, kan man säga. Förgängligheten som vi är underkastade i den här tillvaron, att vi kan bli utsatta, vi kan bli smittade, vi kan ramla ut för en trapp och byta ben och liknande, va? Det har med förgängligheten som hela skapet som har blivit lagt under, en förbannelse. Det står i Romarbrevet 8 att till och med skapelsen längtar efter att få bli befriad ifrån den förbannelse under vilken den nu är lagd, förgängligheten. Den ska bli befriad den dag Guds barns härlighet blir uppenbar. Men det har Kristus ju om inte gjort resultaten av denna olydnad genom sin sitt inkommande. Så när vi talar om detta, att Gud ju, som är så stor, visste allt, till och med att det universum som man en gång skapade här, och tid och rum började existera för dem som bor i detta universum. Han också visste att syndens problem skulle komma in i universum och på planeten jorden, som skulle komma under den ondes våld. I Guds eviga och allvisa plan ingick också att ta sig an lidandets problem personligen. Att Gud själv har stigit ner på en av de minsta planeterna här i universum och dött på ett kors på planeten jorden. Det är en fantastisk demonstration av Guds kärlek. Och när allt är över, när tid och rum inte existerar mer, och när evigheten träder till igen, så att säga, så ska allt som har hänt under den här tiden, som vi alltså kallar tid, men som för Gud är ända nu, allt som har hänt här tjänar till att bringa Gud all ära, all makt, all vishet. Till och med synden ska tjäna till att förhöja Guds härlighet och ära. Precis som ringarna i guldsmedsaffären får större liv mot bakgrunden av en svart sammetsduk. Det har ni väl märkt, att de gärna skyltar med juvelerna mot en svart sammetsduk. Det är precis som, har du diamanten i din hand, så är den ganska blek och intetsägande. Men lägger du den på den svarta sammetsduken, så blixtrar den till och får liv och sprakar i härlighet. Så till och med synden ska få tjäna detta syfte att framhäva Guds härlighet. Allt som har hänt här, och som vi, så länge vi är kvar i tiden och rummet här, vi ställer frågetecken omkring. Men Gud, varför tillät du detta? Hur kunde du tillåta detta? Frågetecken är alltså många. Och Gud säger, ni lever i tid och rummen. Jag är höjd över allt detta. Jag skapade det en gång. Jag ska också stå fram när allt är över. Jag är den första och den sista. Jag är begynnelsen och änden. A och O. Vila i mig. Här ska alla frågetecken bli utropstecken. Och allt skapat ska erkänna att allt vad Gud har gjort här i historien, det var gott, det var sant, det var rätt, det var riktigt. Och ingen ska stå här och ifrågasätta Guds handlande. Ingen ska stå här och säga, ja men Gud, ingen ska efter Guds domslut vilja invända någonting. Alla rättvisekrav ska vara fullständigt tillgodosedda och tillfredsställda. Och hela skapelsen ska liksom böja sig. Alla tänkande varelser, står det i Uppenbarelseboken 5, ska bringa Gud lov, pris och ära. För att han är den han är. Och där får vi vila, tror jag. Gud är en rättvis domare. Han är aldrig så god. Frågetecknen hopar sig så länge vi är kvar i en fallen, syndig värld. Lagd under förgängelsen. Men han fanns före universum fanns. Han finns efter universum fanns. Och han har stigit in och talat till oss. I historien. Han tog Jobb i knä och sa, vad lugn Jobb, det är jag. Och Jobb slutar fråga. Så tar vi en rast.